Tack Jesus, det är som en predikan att lyssna på lovsången och hänge sig i lovsången till dig, Herre. Det är fantastiskt. Låt oss be tillsammans. Ja Gud, vi ber att du ska komma nu och möta oss när vi lyssnar till ditt ord. Hjälp mig att få tala det du vill, Herre, med din inspiration, med din kraft, så att det har förvandlande funktion in i våra liv. Låt oss bli förvandlade, låt oss få uppleva din uppståndelsekraft här idag i allt som sker, men nu framförallt i predikan. Gud, kom. Låt din uppståndelsekraft vara verksam genom den helige ande i våra liv och förvandla oss så vi blir lika dig, Jesus. Amen. Ja, temat för den här predikan har jag satt till: vi har fått väldigt mycket genom Jesu uppståndelse. Och det är väl ett understatement verkligen att det är så på det sättet. Och jag tänkte jag skulle börja lite tillbaka historien. Men jag ska börja med en fråga först. Hur ska en bra predikan vara? Har du funderat över det någon gång? Som pastor får man ju lite tips ibland från olika personer. På olika sätt hur de vill att en predikan ska vara. Och framförallt hur en bra predikan ska vara. Och år 1521 så var det så att Martin Luther i sin påskdragspredikan gav sig in i den här debatten. Han betonade att predikandet är farligt. En predikant ska predika Kristus eller tiga, sa han. En dålig predikant är enligt Luther farligare än 1000 fiender. Och Luthers ärende, det var att predika Jesus Kristus. Det gjorde han utifrån hela Bibelns texter, inte bara Nya testamentet. Utan faktum är att han ansåg att predikanten skulle bedömas just utifrån den här måttstocken. Att man predikar Kristus alena. Och frågan är då om Kristus predikas eller inte idag. Vi kan tala mycket gott om Jesus och kanske ändå vara kvar på lagens område i våra liv. Och vi kanske inte predikar Kristus på det sättet som vi borde. Visst är Kristus vårt föredöme. Ett föredöme som fodrar ett liv i efterföljelse och renhet. Men mer än något annat är han vår uppståndne frälsare. Och förlorar vi det glada budskapet om Guds frälsningsverk genom Kristus bland alla goda levnadsregler, då är kanske vår förkunnelse värdelös. Ja, rent av farlig. Om vi ska tro Luther. Och jag tror att kristna bibelläsare och predikanter i det här avseendet har mycket att lära sig av Luther. Kristus är skriftens kärna och stjärna. Hela Bibeln handlar om honom. Och vi behöver kanske på nytt återupptäcka den här kristocentriska bibelsynen och hitta Jesus i skriften. Och den här påskdagen så ska jag predika Jesus Kristus. Hans uppståndelse och den oerhörda kraft och förändring som det förlöser i våra liv. Om vi tar till oss det här faktumet att Jesus är uppstånden. Och att vi är uppståndna i honom. Jag hoppas att även Martin Luther är nöjd med den här predikan när han skådar ner från himlen. Jag tror att han är det, jag hoppas det i alla fall. Och en oerhört härlig egenskap med Jesu uppståndelse är att den är ett faktum oavsett hur vi som människor förhåller oss till den. Det är skönt att det inte handlar om min tro eller bristande tro. Och vi brukar ju säga att efter vinter kommer vår. nu är det vår, eller det håller i alla fall på att bli det. Jag vet inte vad ni tycker om vädret, men vi vet att det kommer en vår efter vintern. Det blir alltid vår till slut. Och så är det med Jesu uppståndelse också, att den är någonting som vi kan räkna med. Den är ett faktum, den är någonting som har hänt. Människans tro kan åstadkomma mycket, men människans otro kan också hindra mycket, det vet vi. Men kraften i uppståndelsen, den handlar inte om vår tro eller otro. Kraften är Guds, det är inte vår egen. Det handlar om ett hopp och en sanning som inte är beroende av vår förmåga att hoppas på Jesu Kristi uppståndelse. För den är ett faktum som vi kan vila i. Visst är det skönt? Och i Lukas evangeliets text som vi hörde läsas här förut, så läser vi om när kvinnorna kom till graven, så hoppades de inte på någonting egentligen. De hade bara kanske en förhoppning om att få ta hand om Jesu kropp. Och i Lukas evangeliet så berättas det om att de här kvinnorna visste inte vad de skulle tro när de såg att graven var öppen och att kroppen var borta. Och de mötte två män i skinande vita kläder. Och sen senare lärjungarna, alla utom Petrus, tyckte från början att kvinnorna var förvirrade. Och att de hade en förvirrad berättelse de berättade, och man trodde inte på dem. Man tyckte att det här med den tomma graven som de här kvinnorna kom och berättade om, det var tomt prat. Det är ju hemskt egentligen hur det kunde vara så, men så var det. Men det sköna i det här är ju att man kan se att det tog tid för alla de som var nära Jesus att landa i det som hade hänt. De här människorna var precis som du och jag. De hade tvivel, de trodde inte, var fulla av fel och brister. Men ändå lät Jesus dem få den här erfarenheten väldigt påtagligt av att han var uppstånden. Vanliga, enkla kvinnor och män fick vara med och bära ut budskapet om frälsaren över världen. Och det var på de här människorna som Jesus Kristus och Gud byggde sin församling. Det var på de här människorna. De fick utgöra någon slags grundstenar i det församlingsbygge som vi ser än idag runt om i världen. Visst känns det lite själavårdande att de här apostlarna som var utvalda av Herren själv och de här kvinnorna och lärjungarna som stod Jesus så nära, att de hade lite svårt att tro på Jesu uppståndelse. Det var inte självklart för dem. Det tog tid innan det smälte hos dem. Och ändå var det just dem som Gud använde till att starta den största världsvida rörelse som någonsin har rört den här världen. En otroligt stor församlingstillväxt som vi är en del av än idag. Jesus gav dem många chanser att få se att han hade uppstått. Och han var även lite förebrående, det ska man också säga, till att de hade så svårt att tro. Men han gav dem många chanser. Och i vers 5 här i Lukas 24 så säger de här männen i skinande vita kläder: varför söker ni den levande bland de döda? Han är inte här, han har uppstått. Och de här männen i skinande vita kläder, det finns olika tolkningar på det. Jag tror personligen att det var helgon, människor som har gått före oss, som kom ner från den himmelska världen här för att få med och ge det här budskapet. Det kan ha varit änglar, det framgår inte av texten och det är inte så viktigt. Men en sak är säker, att de kom från den andliga världen för att ge oss ett budskap. De kom från den himmelska andliga uppståndelsevärlden. Och jag tror att de försöker ge oss rätt perspektiv. Kvinnorna och oss idag. Jesus Kristus skulle inte längre sökas bland de döda. eller dödliga. Utan han var nu uppstånden. In i ett nytt liv utan några begränsningar. Han gick att söka när som helst, hur som helst. Det hade öppnats en ny dimension. Och uppståndelselivet har övervunnit döden. Det är väldigt viktigt att slå fast det och ta in det för oss, tror jag. Varför söker ni den levande här bland de döda? Det är en väldigt intressant fråga. Vi har en levande Kristus som vi kan söka. Och vad får då Jesu uppståndelse för konsekvenser för dig och mig och oss som församling? Jag ska försöka kort bara att lyfta fram några saker. Det är ju en stor fråga, men några korta grejer vill jag lyfta fram här idag. Och vi läser från Efesierbrevet 2 som ger oss mycket i den här frågan. Jag läser från vers 4 i Efesierbrevet 2. Efesierbrevet 2, vers 4 och framåt. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek, även när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus, för att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Det här är helt fantastiska ord. Det är en av mina favorittexter i Nya testamentet. För den innehåller så mycket av den välsignelse som vi får genom Jesu uppståndelse. Och den första punkten jag skulle vilja lyfta fram, det är att du och jag har blivit uppväckta med Jesus Kristus och insatta i den himmelska världen i Kristus Jesus, och därmed fått evigt liv och blivit rättfärdiga i Jesus Kristus. Det här är lite svårt, tror jag, för ett mänskligt sinne att ta in, men tänk dig att när Jesus uppstod från de döda så uppstod du med honom. När han gick ut ur graven så uppstod du med honom, och du liksom vandrade ut ur graven i honom. Och när fadern sen placerade honom i himlen på sin högra sida på Jesu tron, så placerades du i honom där, och jag också. Det är helt otroligt. Och det här tror jag är viktigt att försöka visualisera och se framför sig, att vi andligt sett är i Jesus idag i himlen. Det är det som Paulus vill säga genom de här orden. Och vi blev också rättfärdiggjorda när Jesus var rättfärdig vid sin uppståndelse. Och vi fick del av hans rättfärdighet. Så vi sitter där helt rättfärdiggjorda i Jesus Kristus. Den andra saken som jag vill lyfta fram, det är att du och jag också har fått Jesu auktoritet över allting skapat, delegerad till oss i Jesus Kristus. Jag säger delegerad till oss. Det är ju uppenbart att den här auktoriteten och makten som Jesus har i himlen, att han har gett oss den, det är tydligt utifrån den här bilden. Att vi har satts på tronen, precis som Jesus. Men det är också uppenbart för oss att det är i en slags beroende ställning av Jesus som vi får utöva den här auktoriteten och makten. Den har getts oss för att vi ska kunna utveckla hans vilja. Vi ska kunna utleva hans vilja här på jorden. Men det är också viktigt att förstå att vi har fått den här nyckeln. Den här auktoriteten och makten har blivit given oss. Och Gud vill att vi ska använda den i olika situationer vi kommer in i. Vi möter utmaningar. Vi ska kunna stilla stormar. Vi ska kunna tala till sjukdomar, till onda andar. Och utöva den här auktoriteten. Vi ska inte då i de lägena be till Gud. Utan vi ska agera och Guds vägnar för att förhärliga honom. Den tredje saken som jag vill lyfta fram här idag, det är att Gud vill göra gott mot dig och mig i kommande tider i evighet. I Kristus. Det står där i den här texten. Visst är det härligt att ha en Gud som vill göra gott. Han bara älskar att göra gott. Det finns inget som Gud tycker är så roligt som att göra gott. Och nu har han fått chansen, för nu har han samlat alla kristna i Jesus. Och så kan han bara i evighet göra gott mot oss, välsigna oss, låta oss få det härligt. Och han har förberett himlen, det är något så oerhört så det går inte ens att predika om. Ett fantastiskt ställe. Men redan nu vill han börja och genom den heliga ande och sin närvaro låta oss få smaka av den här godheten. Och i naturen, i världen här kan vi se mycket av Guds godhet. Men han har berett något oerhört i himlen och där kommer det vara helt fantastiskt i evigheters evighet. Så hans plan är att göra gott. Visst är det härligt att få tjäna en herre som har det målet. Att vi får vara med och tjäna godheten själv. Och vi får uppleva den också. Det är underbart. Vi ska läsa ifrån Markus 9 kapitlet, vers 23 också för att komma in i nästa sanning. Det står så här. Jesus sa till honom, om du kan, allt är möjligt för den som tror, säger Jesus. I Markus 9:23. Om du kan, allt är möjligt för den som tror. Det här är också en sanning som har öppnats upp genom Jesu uppståndelse. Allt är möjligt för dig och för mig och för den som tror på Jesu uppståndelse. Det finns inte längre några begränsningar. Stenen har rullats bort. Jesus har uppstått. Vi sitter på tronen med Jesus. Allting är möjligt. Och det här är en ganska stor tanke. Den är ganska svindlande. Men jag tror att Gud är tydlig med det i Bibeln. Att han vill att vi ska förstå att allting är möjligt i och genom Jesus Kristus. Och genom hans uppståndelse. Vi behöver inte vara begränsande längre. Men uppstående Jesus är allt möjligt i ditt liv och i församlingens liv. Här i Salemkyrkan, i Vargön, i vårt samhälle, i Vänersborg, i Sverige, i EU, i hela världen, i hela universum. Kan allting ske genom Jesu uppståndelse mer eller mindre. Det kunde det kanske till viss del redan innan, men det har förlöst på ett ännu större, starkare plan genom Jesu uppståndelse. För genom uppståndelsen så har vi försatts i en ny situation där vi kan få vara med om det här. Att leva ut det som förut var omöjligt. Det är nu fullt möjligt. Och i Johannes 14 så säger Jesus, som en inledning till den sista punkten här. Johannes 14:12. Den här versen har vi läst förut, men den vill jag att vi lär oss utan till. För den ska vi leva i de närmaste åren här. Johannes 14:12. Jag säger i sanningen, den som tror på mig ska göra de gärningar som jag gör. Och större än så ska han göra, för jag går till fadern, säger Jesus. Och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra för att fadern ska bli förhärligad i sonen. Om ni ber om något i mitt namn ska jag göra det. Det är lite häpnadsväckande hur Jesus liksom skärper in det här i lärjungarna. Det är inte så att han bara säger det liksom någon lösryckt mening så där att om ni ber om något i mitt namn så ska jag göra det. Han upprepar det flera gånger för att de ska förstå att det här är liksom kärnan i evangeliet. Ni kan förvänta er att jag vill ge bönesvar när ni ber i enlighet med min vilja så ska det ske. Sen vet vi alla att vi funderar över varför vi inte alltid får bönesvar. Och jag har inga jättebra svar på det. Förlåt mig. Men jag bara läser vad det står i Bibeln och vad Jesus har sagt. Och jag tror att han vill att vi ska ta fasta på det här. Och på något sätt försöka komma in i den här sanningen. Han säger också att den som tror på mig ska göra de gärningar som jag gör. Och större än så. Vi kanske är glada om vi får göra Jesu gärningar. Vi kan ju börja där. Men Jesus säger faktiskt att det ska få ske ännu större saker med de som tror på mig. Och där är den sista punkten. Du och jag kan göra samma gärningar och ännu större gärningar än Jesus gjorde när han gick här på jorden. Och det kan ske här och nu. Du och jag kan göra det. Om du och jag tar till oss de här sanningarna så tror jag att det kan hjälpa oss väldigt mycket. För att leva ut det liv som Gud har planerat för oss. Och det är ju någonting som vi också har börjat att stava på när vi har planerat de första spadtagen i vår nya vision, Salem 2.0. Där har vi de här ledorden, alla, alltid, överallt. Ska vi säga dem högt tillsammans igen? Alla, alltid, överallt. Och det finns väldigt mycket i de här tre orden, och det som vi pratar om idag, det är bara en del av det hela, men jag tänkte försöka se uppståndelsedimensionen för att det påverkar de här orden. Och då är det att alla av oss har fått möjligheterna att göra allt det Jesus gjorde och större saker än dessa i vår vardag. Du och jag kan alltid göra det vilket Gud önskar att vi ska göra. Gud önskar att vi gör det överallt vilket han har gett oss förmågan och auktoriteten till. Och nu tycker du att det här låter lite flåsigt. Ja, jag håller med dig. Det är verkligen utmanande för mig och för oss alla. Vi känner oss jätteutmanade av det här. Och jag predikar lika mycket till mig själv idag. Jag inser att det här lever vi inte i idag. Ingen av oss lever i det här. Och det är en otroligt hög målsättning. Men jag tror att Gud längtar så mycket efter att vi ska ändå ta oss an den här utmaningen. Och steg för steg röra oss in i det. För det finns där förberett för oss. Och jag har inte svaren på vad det är som gör att det kanske fungerar mer eller mindre bra i våra liv. Jag kanske har vissa svar. Jag kan se i mitt eget liv i alla fall varför det inte fungerar bättre än vad det gör där. Men min och många andras erfarenhet är att när man tar till sig de här sanningarna och försöker implementera dem i sitt liv, så fungerar det ändå till viss del. Det här är sanningar som går att leva ut. När man börjar ta trosteg i sin vardag och försöka vara ledd av den heliga ande och ta ett trosteg i vardagen och ett till, så ser man till sin stora förundran och glädje att ja, men det funkar ju faktiskt. Det sker saker, det händer saker med oss. Gud kan använda oss. Och det är fantastiskt att få vara med om det. Och jag vill bara uppmuntra oss allihopa att våga, att försöka att leva ut Jesu uppståndelsekraft i vardagen. För den är tillgänglig, även fast vi är bristfälliga och så kan Gud använda oss var och en. Med våra olika gåvor, med våra olika begränsningar. Om vi bara är beredda att ställa oss till hans förfogande, så tycker jag ändå att man hör vittnesbörd efter vittnesbörd hur det sker. Både här i våran gemenskap, vi har fått se fantastiska saker hända här under många år tillbaka, men sista tiden också. Många människor har blivit helade och frälsta, vi har fått döpa människor, Guds rike går framåt, det sker. Och det är inte utan kamp, det är tufft, men vi ser det ske. Hjälp oss Gud att ta steg framåt, att våga ta steg i tro och få se det här växa fram mer och mer. Låt oss gå tillsammans i Jesu uppståndelsekraft. Jesus är uppstånden. Ja, han är sannerligen uppstånden. Ska vi be? Tack Herre att stenen är bortrullad. Du har uppstått. Det är en ny tid som inträdde för 2000 år sedan, när hela världsordningen förändrades. När du besegrade det onda, du vann seger över synden och döden. Och du uppstod och vi uppstod i dig. Vi tackar dig för att det här oerhört stora skedde, Gud. Det är så lite omvälvande att ta del av de sanningar som det här för med sig. Och vi alla, tror jag, känner oss små i det. Men hjälp oss Gud att kunna ta till oss de här stora sanningarna som är reella, som finns där och som gäller oss var och en. Hjälp oss att kunna tillämpa dem i vardagen, att leva ut ditt uppståndelseliv varje dag på vår arbetsplats, i skolan, i affären, när vi är på fotbollsträningen, vart vi än är Gud, att vi får leva ut det. Kunna förmedla dig till människor på ett kärleksfullt sätt. i stort och smått, att vi alltid kan få ge dig vidare, Herre. Och räkna med att din uppståndelse är ett faktum. Låt oss alla få det djupt grundat i våra liv att uppståndelsen är ett faktum. Den gäller oss alla. Amen.